en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd, 5 februari. Vi har tagit oss rätt långt in och Arsenal har tagit sig tillbaka in i titelstriden. Frida, du var där på plats och du intervjuade inte Kolo Touré, som jag sa i det första introt, det som ni inte har fått höra här nu, utan du intervjuade Declan Rice inför, och han spelade ju onekligen en huvudroll i den här matchen, var fantastiskt bra för Arsenal. Vi ska komma in på det såklart, vi ska nämna Roy Hodgson och Crystal Palace, där finns det lite att säga, tror jag. Pochettino, ja, kanske Eddie Howe också. Det finns en del som har det lite snårigt just nu, minst sagt. Men Frida, vi börjar väl på Emirates, där då sagde Declan Rice hade en huvudroll, får man säga, framförallt i första halvlek, där jag tyckte han var fenomenal.
Ja, både han och Jorginho skulle jag väl vilja säga. Det är viktigt att lyfta fram honom, för det är inte helt självklart att han ska finnas med i en startelva. Men här i den här matchen så passade han in alldeles utmärkt. Det blev ju så att både Rice och Jorginho, de låg lite djupare, så tryckte man upp Ødegaard högre, Kai Havertz in istället för skadade Gabriel Jesus. Och säga vad man vill också om Havertz, men han har ju inte riktigt en högklassig anfallares instinkter i straffområdet. Han tar inte alltid rätt löpningar. Vi såg att han missade också vid Arsenals mål där det är Bukayo Saka som sätter returen. Men Havertz har ju ändå de här egenskaperna som är så väldigt viktiga för Arteta. Just det här med att han kan droppa ner, han kan länka upp. Och jag tyckte att han gjorde de bitarna väldigt bra i den här matchen. Så det var många spelare som verkligen var på topp. Det var, ja, hög energi, det var intensitet, det var fart, och Liverpool hängde inte med. De såg ärligt talat rätt så tröttkörda ut, och det sa väl Klopp också efter segern mot Chelsea där, när han kom in i omklädningsrummet, att spelarna var verkligen helt utmattade, och det tyckte jag syntes här. Och ja, försvarslinjen hade ju svårigheter att hänga med Gabriel Martinelli, som, ja, han var verkligen på, ja, hade vaknat på rätt sida. Han bara flög fram, och sen så blir det väl lite sådär symboliskt ändå att det är ett misstag som kostar Liverpool där i andra halvlek. Van Dijk, Alisson med all deras erfarenhet. Nej, det funkar inte att göra så i ett möte med Arsenal. Och de fick ju sin revansch på något sätt nu efter FA Cup-mötet där de inte lyckades göra mål. Här får de till slut de här värdefulla målen med sig, plus att de spelar bra också.
Det var alltså fascinerande, alltså svajiga insatser där bak i Liverpool. Inget tar ju inte ifrån Arsenal någonting i den här matchen, även om målen kommer på det sättet de gör, så är det ju en rakt igenom otroligt stabil och stark insats hemma som ger dem ganska mycket energi framåt. Men samtidigt, Van Dijk, ja, han gick ju till och med ut och sa att jag kommer tillbaka starkare från det här, som att han skulle komma tillbaka från en skada. Det var liksom den nivån av insats i hans ögon, och också i många andras ögon, tror jag. Och sen Alisson, som ju inte alls kändes påkopplad på något sätt, även det sista målet han släpper in. Ja, liten styrning, men ja, ja.
Nej, men det är klart att, och jag menar, vi pratar ändå kanske de två, ja, men två av de absolut bästa spelarna under den här säsongen. De har ju varit fenomenala under hela den här säsongen och knappt gjort några misstag. Så att det är klart, när båda de två samtidigt, det har varit liksom lite signifikativt för Liverpools insats, får man säga, för att det var lite atypiskt Liverpool den här säsongen. Det var som en, men det var som, det gick liksom inte att sammanfatta på något sätt, som en dålig dag på jobbet. Man kom inte upp i nivå. Det var man fick inte liksom studsarna med sig, och det är klart, Darwin Núñez åkte på en lättare fotskada då mot Chelsea, som har gjort att han inte kunnat träna ordentligt i veckan. Därför så började han på bänken, framförallt i första halvlek. I de matcherna tidigare när Liverpool har hamnat lite, när motståndarnas press har funkat, ja, men då har man ju haft den långa bollen på Nunez som alltid löper och som är den enda riktiga targetspelaren som finns i truppen. Nu hade man inte det under första halvlek och det saknades enormt mycket. Jag tycker Ryan Gravenberg var otroligt blek. Han var ju ett spöke på planen. Jag tyckte han fick inte till någonting. Mot ett så bra spelande Arsenal, mot ett så bra spelande mittfält. Jag hyllade McAllister efter Chelsea-matchen, tyckte han var fantastiskt bra. Han var ju ensam mot två hela tiden. De klev upp i pressen. Både Havertz droppade ner och Declan Rice stötte upp och Jorginho vid andra lägen. Han fick inte alls den tiden som han behöver för att kunna vända upp och fördela spelet och så vidare. Så att, skickligt genomfört av Arsenal. Taktiskt väldigt, väldigt bra. Men också en dålig dag på jobbet för Liverpool på många sätt.
Ja, det var tydligt hur Arsenal hela tiden spelade sig igenom centralt och det såg väldigt enkelt ut. Alltså någonting som jag förvånades över var, jag vet inte om Trent Alexander-Arnold, han kan inte ha varit helt och hållet i fullt slag. Vi vet ju att Conor Bradley, han missade ju matchen på grund av det här tragiska beskedet att hans pappa hade gått bort. Mm. Och Alexander-Arnold, det var inte bara det här med att, jag tyckte att hans positionering under stora delar av den första halvleken var lite överraskande, för att vi vet ju om att det var ju faktiskt mot just Arsenal som Alexander-Arnold testade den här nya rollen där han kliver in centralt, just för att de ville spegla Arsenals sätt att spela på. Mm. Men i den här matchen så blir han nästan för isolerad ute på kanten. Han är inte särskilt involverad i spelet förrän mot slutet av första halvleken. Och det är ju Van Dijk, Konaté och han som ska vara de som slår de här passningarna in bakom backlinjen. Så att där på något sätt så saknade man ju en viktig del av Liverpools grundspel. Och sen så gick han ju av rätt så tidigt där i andra halvleken. Så att det indikerar väl att det fanns någonting annat som bekymrade honom.
Ja, alltså till skillnad från en del andra. Alltså ta Robertson till exempel som är tillbaka då från en axelskada. Så är det ju faktiskt en muskelskada i benet som har hindrat Alexander-Arnold från spel. Och där vet jag att han har ju ganska nyligen kommit tillbaka i träning och i spel. Och han ser inte riktigt matchfit ut än. Det märks att han är inte en snabb fotbollsspelare normalt sett. Men även han är i behov av en viss explosivitet för att skapa sig den där meten och den där speluppfattningen för att hitta ytorna. Den är inte riktigt där. Det syns att han, för jag menar, om vi går tillbaka, så behöver inte gå tillbaka så långt. Alltså FA Cup-matchen mot just Arsenal som Liverpool vann, där var ju han Liverpools bästa spelare. Och den Alexander-Arnold, den saknade man ju igår, för han fick inte de ytorna. Sen gör ju igen Arsenal det bra i sin press. De ser ju till att han heller inte får de ytorna. Så att det är verkligen en kombination av att Arsenal gör den bästa matchen, skulle jag säga, som jag har sett med dem den här säsongen, mot ett Liverpool som har så lite halt ut på många sätt och inte riktigt kommer upp i nivå. Det var ju klassskillnad. Framförallt, det blir lite bättre från Liverpools sida i början på andra halvlek där man skapar ganska mycket mer. Jag tycker också att Darwin Nunez, när han väl kommer in så bidrar han ju med de där löpningarna. Det blir större ytor för alla andra när han är på planen. Det är bara så. Han är otroligt han är helt och hållet nödvändig, skulle jag säga, för Liverpools sätt att spela fotboll på just nu.
Nu kommer jag ju dra till med en sån där superklyscha, men mål gör ju skillnad. Arsenal spelade väldigt bra mot Liverpool i det där FA Cup-mötet, men lyckades inte få hål på dem under första halvleken. Sen blir det ju en kalldusch när de släpper in det här målet, Luis Diaz, i slutet av första halvleken, alltså precis innan man ska kliva in i omklädningsrummet. Det måste ju ha känts som att, här har vi slösat bort ett gyllene läge att bara på något sätt inte döda matchen kanske, men i alla fall ha ett ordentligt övertag inför andra halvleken. Jag tror att det var mycket just det här att de firade så himla hårt. De har ju fått en del kritik. Det finns ju de här ja, jubelpoliserna höll jag på att säga. Vad kallar man det på svenska? Celebration police, ja. Som tycker att man ska inte fira en sån här seger för hårt. Men samtidigt så tror jag att det var en oerhört lättnad för Arsenal att verkligen få till det nu.
Det var en superviktig seger. Alltså det, man ska ju komma ihåg att hade det blivit seger för Liverpool här, så hade man ju varit avhängda egentligen från titelstriden. Det är klart, det hade inte varit kört, men det hade varit en väldigt, alltså det är två helt olika situationer man kliver in i till nästa helg
med. Det var otroligt viktiga poäng som togs. Jag håller väl med om det där att förstå inte varför den väcker en reaktion att Ødegaard står och fotar kameramannen. Det kan de göra efter oavsett vad det är för seger till att börja med. Det var ganska rimligt att de firar den ganska rejält med tanke på vad den betyder. I och med att det här var en toppmatch, det här innebär att Arsenal i högsta grad är med i titelstriden fortfarande och att det var en otroligt bra insats på väldigt många fronter. Att man ändå reser sig från det där dråpliga 1-1 målet, ja, det är ju dråpligt på alla sätt och vis, vet inte vad som händer där i den här situationen.
Jag måste säga att det är ganska, är det Saliba som
Gabriel är sist på bollen där.
Han är sist på bollen, men det är Saliba,
ja, det är David Raya, alltså David Raya och William Saliba, de inväntar ju typ varandra.
Ja, precis. För att det är ganska
sen
svagt försvarsspel.
Sen så slussade väl bollen upp på Gabriels arm, ja. Dessutom, så att jag tror att det ändå hade blivit straff. Även om bollen inte hade gått i mål där. Men det kändes så himla onödigt bara, för att Arsenal hade ju verkligen stenkoll, ja, på hela den här matchen. Mm. Total dominans. Men nej, det ordnade sig till slut i alla fall.
Ja, och sen så blir det ju två slumpmål, får man nästan säga, ändå åt andra hållet i andra halvlek. Det var ju väl förtjänt på alla sätt och vis. Det var det ju. Misskommunikationen mellan Van Dijk och Alisson, man har sett det någon gång förut också, eftersom Alisson verkligen vill vara långt ut och förekomma allting som ska hända där, och har ju också i sin arbetsbeskrivning att du ska täppa till luckan liksom bakom den höga backlinjen så där, och där vart det ju bara pannkaka av det.
Och med Alisson också rätt så mycket mot de här större klubbarna, vilket också backas upp av statistiken. Men det är klart, när du möter de större klubbarna så möter du ju oftast bättre spelare, ja, också, så att det kan väl förklaras av det.
En petitess i sammanhanget, noterade att det var inte så här med stor glädje och acceptans som Gabriel Martinelli byttes ut i den här matchen, eller?
Nej, han var fly för varandra.
Alltså jag förstår honom på att det är konstant han som får göra det här tidiga bytet och gå ut. Jag kan på något sätt ändå förstå när han ändå har gjort ett mål, absolut bjudet på, att det var liksom en bjudning som gjorde målet, men likväl att han kan väl känna att när ska jag få 90 minuter?
Ja, men jag tror också att Arteta möjligtvis resonerar liknande Pep Guardiola. Alltså när Guardiola väljer mellan Doku och Jack Grealish exempelvis, så använder han ju de spelarna i olika sammanhang. Nu är det ett mer extremt fall kontra då Martinelli och Trossard. Men jag tror ändå att det finns den här känslan med Martinelli, att han är ju sensationellt duktig på att löpa in bakom backlinjen och göra livet surt för sina försvarare. Men när man kanske vill kontrollera en matchbild lite mer, ja, men då finns det kanske då andra alternativ som Arteta känner att, ja, men den här spelaren vill jag nog ha in nu istället. Så ska man göra, han byter ju aldrig ut Saka för det första.
Nej.
Nu tvingades han göra det på grund av skadekänning där. Men nej, då blir det tyvärr Martinelli som ryker. Och ja, det gillade han ju inte.
Man tror Sär väldigt bra när han kommer in.
Trossard gör ju alltid bra när han kommer in. Det är ju också det. Vi har sagt det förut i den här podden också, men de har ju prickats otroligt rätt när de värvade honom i det där vinterfönstret som just komplement. Mm. För det är en spelare du kan få in och du vet precis vad du kommer få av dem. Och ganska ofta får du även poäng. Som i den här matchen till exempel också. Så att jag förstår ju varför man tar in Trossard. Sen kan jag förstå Martinellis frustration likväl i det där läget. Som var synlig.
Men också en annan viktig detalj för Arsenals del, det är när Liverpool då får lite momentum i början på andra halvlek, så försvarar man sig väldigt bra. Och Liverpool gör de här byterna och får in ny energi. Vi vet att Harvey Elliott till exempel har kunnat göra skillnad offensivt när man har jagat mål. Darwin Nunez givetvis och så vidare. Men där försvarar sig Arsenal jättebra. Det är väl bara ett skott på mål för Liverpool under hela matchen. Och då är det inte målet. Det var något annat tillfälle, jag minns inte ens när. Utan man försvarar sig väldigt, väldigt bra. Och kan nästan så här, invänta lägena när de kommer. För att man har bra omställnings...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Möjligheter och det var en femstjärnig insats utav Arsenal, verkligen. Vi tar oss vidare därifrån, men vi kan väl bara konstatera då också att det är nu 2 poäng som skiljer mellan Liverpool och Arsenal, va?
Ja, och sen ska vi ha in City i den här mixen på något sätt också när de
spelar ikväll då mot Brentford, och då har de möjlighet att kliva upp i serieledning City redan här.
Släpper de den om de får den?
De ska väl möta både Arsenal och Liverpool
ja, det är sant,
en gång till, så att det är inte avgjort än, långt ifrån. Chelsea på hemmaplan mot Wolves började ju alldeles utmärkt med Cole Palmer, rullade in den framspelad av Caicedo efter bara 20 minuter. Den glädjen fick inte hålla i sig speciellt länge, för Matheus Cunha kvitterade bara ett par minuter senare. Sen så var det inte Chelseas dag det här heller. Och nu är man tillbaks på den där nedre halvan efter 2 förluster under senaste veckan. Det börjar nog osa lite hett om öronen runt Pochettino, för att det som kändes som steg framåt under vintern, att det börjar likna någonting, det börjar bli någonting, absolut. Blev ju fullständigt utspelade i förra veckan. Men visst, det är Anfield, det är ett Liverpool i form och så vidare. Det kan hända, man fick liksom ett par domslut emot sig och så där. Men hemma mot Wolverhampton, ett Wolves som inte har sett ut som sitt allra bästa jag under senaste tiden.
Det är inte ett övermäktigt gäng.
Nej, det är ju inte det. 4-2 till Wolves, hattrick utav Cunha. Ja, Frida, hur mycket tålamod har de, tror du?
Nu börjar det kännas som när Graham Potter fick sparken för typ ett år sedan. Det är lite samma stämning nu kring hela klubben. Och ja, det är ju en enda stor härva nu på något sätt. Alltså man vet inte riktigt hur något av det här ska lösas. Och hur ska det lösas av att man plockar in en ny tränare? Jag menar, den här situationen har de suttit i nu så himla länge. Och ja, kanske är det så att Pochettino, han känner kanske också att nej, det här kan jag nog inte reda ut. Men ja, det har ju definitivt börjat pratas nu i alla fall om potentiella ersättare, och sjukt nog så är det ju José Mourinho som nämns i den där gruppen av potentiella tränare då. Och sen är det en rad andra som ju är, eller tillhör andra klubbar. Så att det enklaste vore ju faktiskt att lösa just Mourinho. Men jag vet inte riktigt. Jag vet inte vad man ska säga om Chelsea längre. För jag har ändå tyckt att under säsongen så man ser ju ibland deras höga nivå. Alltså när de verkligen får till det och man ser att det är mycket kvalitet i truppen och så vidare. Men det är någonting med attityden hos Chelsea-spelarna. Särskilt då när de släpper in mål som det här första målet då, eller Wolves kvittering som ju är oturligt. De har svårt att resa sig upp från sådana motgångar, och det kostar, och ja, möjligtvis kan det komma att kosta Pochettino jobbet också.
Det är ju, alltså oavsett hur långsiktigt projekt man har och hur liksom man har valt att satsa på framtid snarare än nutid i sina rekryteringar, så finns det ju en smärtgräns. Det sa vi under Potters tid också. Det finns en smärtgräns, och det är frågan, ja, den börjar närma sig Chelsea när du släpper in 4 mål hemma mot Wolverhampton. Med all respekt till Wolverhampton så är du väldigt nära att peta på den. Och att inte få någon form av liksom resultatmässig, alltså vad heter progress överhuvudtaget sett i förra säsongen, som ju var under all kritik. Man kan säga så här, är truppen egentligen, alltså speglar tabellplaceringen vad truppen egentligen är? Jag vet inte, jag tycker nog truppen borde vara mycket bättre med tanke på hur många miljarder man spenderat på den.
Ja, men fotboll är ju sällan så.
Nej, det är det.
Alltså, det. Och det vet vi om, och det tycker man ju att Todd Bowley och gänget, de borde också ha vetat om det. Men de kände ändå att, nej, här har vi ett framgångsrecept, tror vi, som vi ska applicera. Och det har ju inte alls fallit väl ut. Det är ju egentligen bara Cole Palmer som har levererat. En kunk, och jag vet att han har haft problem med skador och sådär, men det är inte många spelare som verkligen, verkligen har levererat, och det är ett stort problem när man spenderar så mycket pengar som de har gjort.
Mudryk känner ju behovet av att gå ut och utmana random supportrar på en mot en matcher istället för att liksom få ut sin kvalitet och visa den, så att det säger väl en del om också stämningen i laget. Jag vet inte om ni såg den Instagram-konversationen som läckte ut där.
Nej, jag såg bara vad Thiago Silvas fru Bell twittrade om att nu är det dags för en förändring. Och ens första tanke är ju att oj, Thiago Silva måste också tycka det. Men sen vet man om att Bell Silva är lite av, hon bara kör. Hon behöver inte nödvändigtvis ha uppbackning från Thiago Silva. Hon kan mycket väl twittra en sån grej i alla fall, så att... Jag tror jag reserverar mig lite från att dra den slutsatsen att även Thiago Silva vill se en förändring på tränarposten. Mm.
Och så måste vi liksom skicka ett par frågetecken till miljardvärvningarna, och inte minst ligans allra dyraste spelare Moises Caicedo, som han börjar med nazist, men jag är inne på The Pride of London, ger honom en 3 av 10. Det är ändå en Chelsea-blogg. Efter sin insats, när ska han börja leverera? Och när, ja, du har ju varit inne på att han är för lik Enzo Fernandes. Det är ett för dåligt ihopsatt mittfält. De tar samma ytor, de tar samma roll, men någonstans, jag menar, den Moises Caicedo vi såg förra säsongen finns ju där i någonstans. Så, det
måste också vara prislappen från början, och det sa vi då också, den är orimlig. Han har inte visat så mycket att han ska vara värderad, utan det är bara potential man lägger så mycket pengar på. Och att liksom Moises Caicedo inte skulle gå in och börja dominera på Chelseas mittfält, jag är liksom inte förvånad på så vis. Absolut, han var jättebra i Brighton, men det är en annan sak att ha den liksom prislappen hängande över sig, gå in och ha ett sånt stort ansvar som man får i det här Chelsea som inte fungerar, där han är. Alltså Brighton var ett självspelande piano förra säsongen. Det finns ganska många spelare som liksom kunde lysa igenom där, och jag tycker att det blir väldigt mycket press på hans axlar som kanske inte nödvändigtvis ska vara där, men såklart att det blir det med en sån stor prislapp.
Mm. Alltså jag har ändå varit rätt så överraskad ändå, för jag tyckte att han, alltså nivån han spelade på i Brighton var så oerhört hög. Men samtidigt så, alltså det är väl just det där med balansen i ett lag, för att det var ju samma sak med Kukureya som också var strålande i Brighton, och sen så kommer han till Chelsea och ja, vem vet var han är nu för tiden. Han är väl skadad i för sig, så att man ska väl inte säga för mycket, men han har ju inte levt upp till de förväntningarna som han kom med, det kan man ju konstatera. Och med Caicedo så är det ju lite liknande då. Och ja, det är ju ett lag som inte mår riktigt bra, eller man får ju inte riktigt till någon sorts harmoni. Och Pochettino har inte lyckats, och Potter lyckades inte. Och det är väl också för att man har så himla många spelare, och nu vet jag att det är många skador också. Får liksom ingen alls kontinuitet i det hela. Och det tror jag är någonting som är oerhört frustrerande för Pochettino. Sen så ska ju han också ta på sig en del av ansvaret, och han fattar inte alltid rätt beslut, inte heller i den här matchen. Men nej, han har det definitivt hett om öronen nu i alla fall. Så att vi får väl se vad som händer. Jag vill ändå säga någonting om Wolves.
Ja, absolut.
För att jag tycker att vi borde ändå ha lite mer respekt för dem. Och det här var en väldigt bra laginsats från deras sida. Särskilt om med tanke på mötet med Man United, där man förlorar snöpligt i slutminuterna. Och Cunha och Pedro Neto, det är två spelare som är jobbiga att möta för vilket lag som helst. De har otroliga kvaliteter. Så att ja, vill ändå se till bara så att man lyfter det, man lyfter Gary och Neils fina arbete också i Wolves i stort, för att nej, den här segern förtjänade de verkligen, och det märktes att de var väldigt väl förberedda.
Både Cunha och Pedro Neto hade gått rakt in i en Chelsea startelva den här säsongen i alla fall. Det kan man väl lugnt konstatera. Sen kan man fråga om Gary O'Neill hade gått rakt in i en Chelsea tränarbänk också. Men
jag älskar ju Gary O'Neill.
Ja, han har ju överträffat alla förväntningar man hade på med det här Wolves i alla fall, och liksom fått liv i spelare som inte riktigt hade det innan. Jag tänker på just Cunha till exempel, som har visat otroliga kvaliteter, framförallt när han var i Tyskland tidigare i Hertha Berlin, men som verkligen börjar hitta rätt här nu. Han fick igång Wang Yi-chan innan Wang Yi-chan åkte iväg på asiatiska mästerskapen också, som de ju saknar där fortfarande. Så att jag tycker att Gary Neville...
Det har hängt ett par i asiatiska också, va?
Jag har slutat följa asiatiska mästerskapen efter den här helgen.
Jag har noterat att både han och Son gjorde mål här häromdagen i samma match. Så
Har Japan åkt ur?
Ja, ni får ju tillbaka den där spelaren som kanske var ganska viktig för er hemma.
Har du missat det?
Ja, jag har helt missat det. Ja, men alltså, det går inte att hålla på koll på två stycken mästerskap samtidigt som det är Premier League och grejer.
Jag vill bara flika in också, alltså rent statistiskt, så Chelsea registreras ju ändå för 6 stora chanser. Det är rätt stora siffror. Ja. Men å andra sidan så är det är ju ingen ny historia heller, att de kanske inte alltid förvaltar.
Men här har vi ju en Kunku från start. Till exempel. Så att det är svårt att peka på, men att Nico Jackson är iväg på afrikanska.
Nej, han är ju tillbaks också. Du har verkligen inte följt några av de här mästerskapen.
Nej, det är svårt.
Det var ju det bytet han gör där.
Ja, just det. Jo, nu minns jag. Ja, det är sagt.
Senegal åkte ut tidigt där.
Jag bara noterade från start där att det var Cole Palmer som striker och sen Nkunku bakom honom.
Det här med Nkunku är intressant också. Ni noterade säkert där liksom Pochettinos ras där i, var det förra veckan till och med, när Nkunkus agent av någon anledning har gått ut och klagat på Nkunkus speltid, och Pochettino, men han har ju varit skadad liksom, då får han väl, och då hade Pochettino varit ganska hård liksom mot Nkunku där också, att ja, man lägger massa pengar och hoppas på en spelare och sen kan du inte använda den, lite på den stilen, och då märker man att det finns.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Peace. Viss tension där också.
Det gnisslas mycket tänder där bakom kulisserna, det kan vi vara rätt säkra på. Gnisslas tänder gör det väl också på Selhurst Park, Frida. Det börjar komma uppgifter om att Roys dagar är räknade. 4-1 blev resultatet mot Brighton, där Crystal Palace hängde in helt enkelt inte med.
Nej, och det här är ju ett derby också. Det är kanske inget av de viktigare derbyna.
Alltså det är verkligen ett derby. Det är någonting de har hittat på själva.
De hade en incident där på 80-talet som har lett fram till det här. Det måste man ändå respektera.
Är det här Englands svar på Valencia Getafe?
Det kan jag inte svara på. Men alltså då... det, för okay, Brighton så är det ju liksom, men det har ju någonting med Crystal Palace också då, geografiskt ska ligga åt det hållet.
Ja, men det är ju för att Palace inte har någon rivalitet. Nej. Men då får man ta Brighton, så det blir liksom M23 derby.
Ja, precis.
Oavsett så är det viktigt för supporterna i alla fall. Ja. Ska man komma ihåg. Dock så var det ju en klockan 3 match här, vilket ju är en match som inte visas då på tv. Så det visar ju också att det kanske inte är så många andra som bryr sig, förutom de själva. Men det är viktigt att göra en bra insats mot Brighton för Crystal Palace fans, och det gör de ju inte i det här fallet. Vad ska man säga? Dunk 1-0 på hörna. Alltså Palace är ju verkligen dåliga på att hantera defensiva fasta situationer. Och sen så är det Lamptey till Hinchelwood. Ännu ett nickmål där. ja, man har hela den här situationen med Michael och Lise, där ju Roy Hodgson får väldigt mycket kritik nu för att han byter in och Lise när de ligger under, men de måste ha legat under med 3-0 då efter pausvilan. Och Lise kommer in, han har varit skadad men får grönt ljus att spela en halvlek, tvingas kliva av efter 10 minuter. Och ja, vad säger man om det egentligen? Alltså Hodgson försvarade ju med att medicinska teamet, de menade på att Olise kunde spela, men någonstans så kan man ju tycka att någonstans har det brustit här. Alltså om det så är att Olise borde ha sagt någonting kanske, eller att medicinska teamet borde ha varit lite hårdare, eller att Hodgson skulle ha gjort någonting. Oavsett så är det mycket press nu på Roy Hodgson, och det sägs ju också, vi har pratat om det tidigare, att Palace ledning nu, de sonderar terrängen, spanar efter potentiella ersättare, och det kan ju bli så att Hodgson helt enkelt får sparken inom kort, för att resultaten har inte varit tillräckligt bra helt enkelt.
Först av allt så kanske Norrköping och Örebro är en bättre liksom referens till liksom derby som håller samma
ja,
dignitet.
Ja, men det precis.
Ja, faktiskt.
Norrköping och Örebro, liksom, de brist har inte brist på annat derby som kanske inte resten av Sverige bryr sig så mycket om, att det är en rivalitet. För det andra, just med det här och Lise-bytet, så på något sätt så kan jag tycka synd om Roy där. Såklart han måste lita på sitt medicinska team. Han kommer inte bara kasta in en spelare som är skadad bara för det, men du kan inte heller bara lägga dig ner och själv dö vid 0-3 underläge i halvtid mot Brighton, med tanke på att vi vet att Brighton också har förmågan att släppa in 3 mål på en halvlek om saker och ting stämmer. Om Olise hade kommit in, hållit sig liksom hållit på fötterna och de hade kommit tillbaka till 3-3, så hade det hyllats för genidrag istället. Så att det är ju väldigt lätt i efterhand, när det blir som det blir, att säga att han borde inte ta risken.
Men underläget 3-0 också.
Jo, men du ska ju inte ge upp på ett underläge 3-0.
Nej.
Det är väl lite så jag kan känna också, att då visar du ändå någon form av geist och försök att jo, men det går att komma tillbaka från. Så där kan jag väl tycka att till viss del. Sen absolut med facit i hand bedrövligt, och absolut han skulle inte ha chansat med honom, tänker man ju då, men måste ju ändå visa.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Någon form av vilja att försöka inte göra en Sheffield United, så att säga, som vi väl kommer in på senare också.
Precis. Men vi tar vägen via en fråga som vi har fått till nästa match. Den kommer från Andreas Velander. Han skriver: hej, kanske en Luton-special. 2 vinster, 2 kryss och 1 förlust de senaste 5 matcherna. Hur bra är Luton? Ja, nu blev det ju bara kryss, får man säga, mot Newcastle i helgen. Borta mot Newcastle också. Det är en brutal poäng. Även om man hade kunnat få med sig alltihop. Newcastle fick ju klättra tillbaks verkligen in i den här matchen efter att ha legat under 4-2. Och Elia Adebayo, en av mina favoritspelare just nu. Det är någonting med hans storleken han har. Han har speeden, han är ju brutalt svår att ha tass med i luftrummet. Han är kanske inte världens bästa teknik, men det är just den här kombinationen av styrkan, storleken, snabbheten. Som jag skulle säga att alla lag på den nedre halvan, inklusive Chelsea, hade mått väldigt bra av att ha en sån spelare i laget just nu, för att han är involverad i så mycket. Och sen såklart så har de ju Colton Morris som har den här klassen, den här tekniken och möjligheten att skapa saker ur ganska lite. De två tillsammans är ju verkligen ett nyckel.
Och Ross Barkley bakom.
Och Ross Barkley,
ja, jag tänkte precis säga det, att alltså, visst, Adebayo och Morris i all ära, de är ju verkligen de tunga pjäserna längst fram, och Luton har ju de här alltså väldigt, ja, men väldigt, väldigt tunga spelarna som är fysiska och gör det helt enkelt svårt för motståndarna. Men Ross Barkley är ju verkligen navet där på mittfältet. Jag vet, jag skrev för det var rätt så många månader sedan, och vi har ju pratat rätt mycket om Ross Barkley också, att jag skrev att han potentiellt kommer kunna ses som säsongens bästa värvning om det är så att Luton klarar sig kvar. Och det tror jag verkligen. Det är ju till och med så nu att det har börjat pratas om att han eventuellt ska komma med i en EM-trupp. Och dit tror jag det är lite för långt. För det är så, finns så himla också. Många namn och kandidater som kommer komma med. Men han är och har varit genom hela säsongen sensationellt bra. Alltså på en nivå som jag inte trodde att han skulle ligga på. Så att med Barkley där också, med de två tunga längst fram, och sen så har man då wingbacks i Ogbeno och Doughty som också håller väldigt hög klass. Då man har helt enkelt fått ihop ett väldigt bra lag, man spelar till sina styrkor. Och det är slående också Rob Edwards, han är alltid lite irriterad efter matcher till och med när Luton har spelat bra, för att reportrarna frågar alltid: åh, liksom ni slår underifrån, och hade du kunnat tänka dig det här när du åkte hit att ni skulle plocka poäng? Och Rob Edwards är alltid svarar alltid likadant, att ja, det trodde jag, för att vi har spelat bra hela säsongen. Det är bara det att vi var lite trögstartade och nu börjar poängen radas upp. Så att ja, vi kan i alla fall konstatera att Luton har en bra chans att hålla sig kvar i Premier League. Ja. Och det var nog inte många som hade trott det. Jag hade inte trott det på förhand i alla fall.
Alltså bara faktumet att på tal om att göra 3 mål på en halvlek mot Brighton, så de kommer ju från att ha gjort 4-0 på Brighton innan det här. Just. Gör 4 mål borta mot Newcastle, därefter det är 8 mål på 2 matcher för det här Luton. Och det är bara att lyfta på hatten för Rob Edwards och anfallsparet och för Ross Barkley och allihopa. De gör ju ett kanonjobb. Och ja, vi ska väl av respekt för Rob Edwards inte säga att de slår över sin vikt då, utan bara säga att de är ett väldigt bra fotbollslag just nu och obevisar många.
Alltså, ja, och de har ju faktiskt fått gjort otroligt bra prestationer just mot vad man då skulle mena är bättre lag. Har ju tagit poäng mot topp 6-klubbar och riktiga liksom utmanare. Det är sjukt imponerande, och Rob Edwards är en person man har väldigt lätt att tycka om på något sätt. Det är klart, Luton är ju den här säsongens verkliga underdog på alla sätt och vis, även om vi är nog många som ändå tippade Sheffield United som allra sist inför säsongen. Så är det ju...
Jag tror väl de flesta tippade Luton sist inför säsongen.
Det tror jag nog. Det, alltså, det var ingen som trodde att de
snacket
skulle
i den här podden var ju mer att om de tar en, de kan nog slå Derbys rekord. Det var ju där vi snackade om i den här podden inför.
Jag hade Sheffield United sist och Luton som en tvärklar näst sist i tabellen. Så är det ju.
Ja, det var väl de två i och för sig. Och sen trodde man kanske att Burnley då, som ändå vann Championship, att de kan nog spinna vidare.
Ja, men precis.
Burnley spenderade ju rätt mycket pengar.
Oj, vad vi alla överskattade Burnley. Det känner jag också, jag själv i den fällan med. Alltså. Ja.
Nej, men det var just det där att man kände att Sheffield United, vi kommer till Sheffield United, vi måste prata lite mer om Luton och det de håller på med ändå, för att det är fenomenalt. Och det som Newcastle håller på med just nu, det är inte lika imponerande, Frida. Visst att det finns skador i truppen, men alla har skador den här säsongen.
Jo, men alltså, om man ändå ska försöka vara lite positiv, så alltså rent anfallsmässigt så fungerar det ju här. De gör 4 mål framåt, och skönt också för Harvey Barnes att få komma in och göra mål så snabbt. Jag tror att han har känt lite skuld faktiskt över att han blev skadad och inte har kunnat hjälpa till nu under säsongen, när han nu har sett att det har varit så många skador på andra spelare också. Det är väl klart att man vill komma in då. Så att han får göra det tror jag betyder mycket för honom och för fortsättningen. Det är ju snarare defensiven som är överraskande, för att det fanns en tid för inte så länge sedan där vi pratade om Newcastle som en riktig mur som man absolut inte kunde ta sig igenom, alltså rent defensivt då. Men den har man ju inte riktigt sett på ett tag. Så att där har man ju någonting att fundera på. Eller är det här någonting att fundera på? Hur ska vi få stopp på de läckorna? Men ja, som sagt, rent offensivt. De gör ändå 4 mål. Det finns ändå en del positiva grejer att ta med sig.
Det gör det verkligen. Manchester United mot West Ham United, Frida. 3-0. Det här var en insats som man har väntat på, längtat efter såklart. Manchester United har ju gått väldigt mycket upp och ner under säsongen, har det varit rätt mycket ner, och även om man har fått rätt mycket poäng med sig så har prestationerna inte alltid speglat de poängen man har tagit. Rasmus Höjlund och sen dubbel utav Alejandro Garnacho. Det var väl precis vad doktorn ordinerade det.
Ja, det var väl fint att de tre pojkarna också satte sig bredvid varandra och firade Mainu då, var den tredje. Ja, det bådar ju gott inför framtiden och jag tror att supporterna verkligen njöt av att se det. Det som var oroväckande i den här matchen, det är ju att Lisandro Martinez blir skadad igen. Och, för han har gjort skillnad sedan han kom tillbaka. Vi har pratat om hur Johnny Evans ändå har överträffat förväntningarna och att han faktiskt har gjort fullgoda insatser när han väl har spelat, men det blir ju någonting annat med Martinez, alltså i uppspelsfasen, han kan bidra så mycket mer där. Casemiro är tillbaka, man ser hans hans fysiska närvaro, just det här att han kliver in så hårt hela tiden, det har Man United också saknat och man ser det vid första målet dessutom, att det gör skillnad. Så att När Man United tycktes gå i rätt riktning så kommer den här skadan på Martinez. Och det kommer nog påverka en del i sin tur. Så att vi får se hur illa ställt det är med honom. Det ser ju inte helt ljust ut i alla fall.
Den är ju väldigt oroväckande och Ten Hag gick ut och sa att det inte ser bra ut. Sen på något sätt känns det som i efter den här matchen så måste det ändå bli liksom fokuset måste ligga på till att börja med. Alltså Rasmus Höjlunds 1-0 mål, kvaliteten i hela den aktionen och liksom så här bestämdheten, avslutet som bara liksom borras rakt ner i hörnet. Man är så glad att se det för Rasmus Höjlunds skull med tanke på hur lång tid det tog, hur han ändå har liksom kämpat sig in till det här stimmet som han ändå nu har börjat komma in i.
Och nu har han till och med börjat öva in målgester. Han har liksom kommit till den punkten.
Och det är så otroligt kul att se, tycker jag, för att han kom in i en så liksom otacksam roll med den här höga prislappen hängande över sig med Uniteds offensiv på sina egna axlar. Börja med en skada, börja med en måltorka och sen att få se då den här unga dansken göra det han gör just nu. Jag blir väldigt glad för hans skull, för jag tycker verkligen han har förtjänat det och liksom bara legat i och kämpat till sig det. Och sen då när du har Garnacho som kommit igång också, Mainu som får din perfekta partner på mitten i Casemiro som såg ut som sig själv igen som du var inne på, Frida, så då blir det ganska roligt att se United som det blev i den här matchen.
Sen var det ju bra timing att möta West Ham också.
Absolut.
Har lite bortfall, Paquetá är saknad. Ja. David Moyes försöker på något sätt att rodda här med att sätta Ward-Prowse lite högre upp i planen liksom han gjorde då tidigare i veckan mot Bournemouth. Och, ja, det höll inte helt enkelt.
De panikskeppar alltså Benrahma och Fornals efter deadline på grund av IT-strul som de hade då, så att det inte blev klart på själva deadline day. För att sen starta Ben Johnson som högerytter mot United. Och sen då i omgången innan de startade Zuzek i någon sorts konstprojekt som falsk nia. Jag förstår inte, vad gör de? Varför har de hamnat här? Är helt orimligt varför man så desperat skulle flytta på Benrahma Fornals utan att ha någon ersättare tilltänkt, kan jag känna. Om det inte var de som verkligen insisterade på att de ville bort, men då måste du hämta en ersättare. West Ham hade ju ändå utrymme att göra det. Det kan bli en ganska jobbig vår för The Hammers med tanke på hur man ändå har tunnat ut truppen på ett helt orimligt vis inför det som komma skall.
Tycker mest är intressant att, jag menar, Danny Ings var ju faktiskt ganska bra i matchen innan mötet med Bournemouth. Var det Aston Villa de mötte då? Det är för många mycket matcher, jag kommer inte ihåg. Men han var ju rätt så bra i den matchen, men fick då inte chansen mot Bournemouth, utan då väljer man att mönstra Zuzek istället som en, ja, men nej, jag kan inte säga falsk nia, för Zuzek, han är ingen falsk nia. Men han startade högst upp centralt, det fungerade inte speciellt bra, och sen så bytte man då så att Ward-Prowse var den som klev in centralt istället och låg lite högre. Han var ju visserligen rätt så mobil och flöt runt lite här och var. De är ju duktiga på att byta position på det viset längst fram i West Hams frontlinje, men nej, just nu så har han inte riktigt hittat rätt, den gode Moyes. Och stackars Calvin Phillips har väl inte heller gjort någon större skillnad än så länge.
Nej. Intressanta matcher för båda de här två lagen nästa nästa helg med West Ham som då möter Arsenal på hemmaplan. Den blir tuff, och Manchester United som ska till Birmingham och möta Aston Villa på bortaplan. Villa som besegrade Sheffield United med 5-0 i helgen.
Vilket var ju Sheffield United de mötte ju, West Ham. bara tillägg. Jag sa att de mötte Aston Villa.
Det var det. Där de egentligen heller inte såg så här jättestarka ut totalt sett, West Ham ska sägas, i den matchen där. Och för Sheffield United såg ut som ett betydligt mycket bättre lag.
Nu sa du fel. Aston Villa var det som mötte Sheffield United.
Nej, men nu pratar jag ju tillbaka om West Ham Sheffield United för att komma till Aston Villa Sheffield United.
Som slutade 2-2.
Exakt. Därav att Sheffield United såg inte lika bra ut mot Villa.
Men Aston Villa 5-0.
Ja.
Okej. Okay. Då är vi tillbaks. Hej och hå. Är det klart, Aston Villa som ju har haft en lite tuffare period får man ändå säga. De gick så otroligt bra under första delen av vintern. Ollie Watkins tillbaks i målprotokollet, Yuri Tielemans, det här var lätt för Aston Villa. Sheffield United har inte den här ligan att göra. Det är väl min känsla efter den här matchen.
Alltså jag ska faktiskt erkänna att när Tielemans drog in 4-0 efter 30 minuter så slog jag över till Mali Elfenbenskusten, för jag kände att den matchen kan ju bli lite roligare och förhoppningsvis jämnare, vilket den också blev. Men nej, Sheffield United var totalt överkörda och allting satt på något sätt i Aston Villas spel, alltså från backlinje då till Douglas Luiz som var fenomenalt bra under den första halvleken och slog helt makalösa passningar. Ja, när han är på det humöret så är han 5+, om inte mer. Ja. Och Ollie Watkins då, som är så himla intelligent, hela tiden tog rätt löpningar. Jag hamnar väl på 2 assist och 1 mål till slut. Ja. Nej, så att det här var en väldigt bra dag för Aston Villas del, och de stackars Sheffield United-supportrarna, de reser sig väl upp och lämnade redan efter de där 30 minuterna.
Ja, de gjorde det.
I alla fall de i alla fall efter 5-0-målet där, antagligen, som kommer i 47:e minuten. De har fått se lite för många såna här totala kollapser från Sheffield United den här säsongen.
Alltså det var ju folk som reste sig upp och gick redan efter 20 minuter när det stod 3-0. Det var ju, det såg man ju tydligt på tv-bilderna också. Det är inte den stämning du vill ha inför liksom en kamp om att försöka rädda ett nytt kontrakt. Det här är en klubb som på något sätt redan gett upp. Ben Bredeton med 2 mål på 2 matcher gav lite hopp där ett tag. Kändes som att han kanske kan liksom, om han kommer igång, att man kan få någonting och du får någon poäng här och där. Men det här var ju bara ett steg, flera steg rakt i fel riktning för dem. Och sen, det var ju bara på nåder som Villa inte vann med mer än 5-0 den här matchen, kändes som.
Ja, och det, jag lyssnade faktiskt på ett Sheffield United-fan före den här matchen inför helgen, som uttryckte att det bara, alltså, jag orkar inte bry mig längre. Jag, alltså bara
inför
matchen, för intervjuaren var ändå så här: jo, men det kan ändå, du vet, det kan bli poängavdrag för Everton och Nottingham Forest, och har ni ändå, då är det inte så många poäng. Och det var bara nej, skicka ner oss, vi har inte här uppe att göra, vi har inte laget för det, supporterna är trötta på det, vi får börja om, vi måste bygga nytt, det här är, det funkar inte, de vill bara att säsongen ska vara över redan nu, och det förstår man ju, de har 10 poäng.
Det får inte se ut som att spelarna också ville som de gjorde under den här matchen, för det var, det är ju absolut inget ont om Aston Villas insats på något sätt, den är fenomenal. Men det får inte se ut som det gjorde för United hemma första minuten och bara kollapsa på det här sättet, och liksom, det kunde ju stått 5-0 efter 20 minuter.
Ja, men de har en målskillnad på minus 40 efter 23 spelade matcher och 10 poäng tagna. Det är alldeles för dåligt. Vi tar oss vidare då till Burnley, som vi började hacka på lite för en stund sedan. Att vi hade överskattat dem inför. De tog ju ändå en poäng i helgen, Frida, mot Fulham.
Tack vare David Detrow de Fana, får man säga, som verkligen presenterade sig. Han är ju på lån från Chelsea. Tryckte in 2 mål där. Och vad ska man säga, det var ju Fulham som hade övertaget här i större delen av matchen får man säga. Alltså fram till det där reduceringsmålet, och det är ju Bernt Leno som strular till det lite också. Han ska ju bara ut
som han gör.
Ja, han ska ut och buxa undan den bollen och så gör han inte det, och så ja, känner ju Burnley att de har en livlina in i matchen. Så att ja, det här är en viktig poäng för Burnleys del, och bra start från Datra Fofana. Inte lika bra från Fulhams sida då givetvis, och ja, Marcus Silva var ju inte helt nöjd heller.
Det är precis så där man vill att ett vinter nyförvärv ska leverera i sin första match. Först haft liksom misslyckad höstlån här i Union Berlin, funkar inte. Kompan insisterar på att ja, men här, kom till oss i Burnley och kan göra skillnad, och skillnad gjorde han ju verkligen, att du får fan, alltså det där kan ge mycket energi att man, men nu har man prickat rätt här i januarifönstret med någon som ändå räddar en poäng för dem. Sen det är långt upp fortfarande, och de måste nog sitta och hoppas på att saker avgörs på skrivbordet nästan, för att det här ska faktiskt finnas en möjlighet, för det är många poäng. Men såklart att Burnley ändå ger sig själva chansen.
Lite oroväckande också för Hjalmar Ekdal som startar den här matchen, tvingas kliva av i halvtid då, underläge 0-2. Estev kommer in som är inlånad från Montpellier. Så att ja, vi får väl se hur mycket speltid Ekdal får nu.
Han har haft det kämpigt när han har spelat, tycker jag. Jag tycker han, precis som hela Burnley såklart, det har inte varit lätt att vara mittback i Burnley under den här säsongen, för att det är ju liksom inte det där klassiska bottenlaget, du sitter lågt och har en enkel uppgift och får iväg bollen bara, utan du ska ju göra rätt mycket mer som mittback i Vincent Kompanys fotboll. Och jag tycker han, när jag har sett honom så har han haft det kämpigt, det ska erkännas. Vi tar oss till Bournemouth, Nottingham Forest 1-1, kryss även där.
Ska vi ta Everton Tottenham?
Jag tänkte precis säga,
jag har glömt den. Jag är för långt ner.
När ska vi till Goodison Park?
Jag är för långt ner i mitt körschema, jag vet inte hur vi hamnade där. Men vi går till Everton, absolut, vi kör det. Därför att Jarrod Brantwaite i, ja vad var det? Jag har inte skrivit ner
90 minuter, plus 4.
Men det kändes som matchens sista spark typ. Fick in den där bollen och 2-2. Oerhört viktigt för Everton och för stämningen på Goodison Park att få med sig någonting här.
Räckte inte för Tottenham trots att Richarlison är i världens form just nu. Två nya mål. Riktigt fint från honom, särskilt det andra avslutet var ju fantastiskt vackert. Men Everton hade ju verkligen pratat om att man kan såra Tottenham på fasta situationer. Lagen har ju upptäckt det nu, att om man stör Vicario tillräckligt så ja, då kan det gå. Och han behöver verkligen hjälp från någon av sina lagkamrater. Alltså, försätter motståndarlaget en spelare på honom så har han det tufft. Och ja, det var ju så kvitteringsmålet kom till här, och sen så är även Evertons andra mål ju en fast situation då, där Tottenham visserligen har lite otur. Men nej, det är verkligen en sak som man måste jobba på, eller som Ange Postecoglou måste se över. Sen så har han ju blivit lite så här, jag menar, Tottenham har släppt in ganska många mål på tilläggstid. Visserligen har de gjort många mål också på tilläggstid, men man har ändå sett att Postecoglou har blivit lite sådär pragmatisk, att han har satt in Dragosin just för att ja, säkert få in då ytterligare en lång spelare i försvarslinjen. Men här så fungerar det inte, får man säga. Eller de fick ju inte med sig alla tre poängen i alla fall.
Är det läge att oroa sig över Kulusevskis speltid på sikt?
Nej, det tror jag inte. Det är så himla många matcher också som ska spelas, och jag tror helt enkelt att Kulusevski är så flexibel också. Han kan ju faktiskt vikariera på för både Madison, eller då spela där Johnson spelade mot Everton. Så att jag tror ändå att man ska nog inte dra för höga växlar av en sån grej. Det är väl snarare positivt för Tottenham att de faktiskt har bredd.
Verkligen,
på de positionerna.
Då kan vi ta och riva av Bournemouth Forest innan vi tar lite frågor. Jag har faktiskt inte sett den här matchen. bara noterar att Justin Kluivert gjorde mål för Bournemouth igen. Tycker han har varit bra sedan han kom in. Men som sagt, den här har inte koll på. Det som var noterbart var väl att Rebecca Walsh, eller Welsh, dömde den.
Och visade ut stackars Billing.
Ja.
Klippte Hudson-Odoi på hälarna. Jag tyckte inte att det var helt fel ändå, den utvisningen. Det var en konstig satsning från Billing, för han hade inte behövt gå in på det sättet. Så att, ja, märkligt agerande från hans sida.
Mm. Han är en konstig fotbollsspelare, tycker jag, Philip Billing.
Jag gillar ju honom egentligen.
Absolut.
Men i just det fallet så var han ju kanske inte helt smart. Ja, i övrigt så kan man väl säga att jag tyckte Murillo gjorde det bra mot Solanke. Men ja, delad poäng, det är väl helt okej ändå för Nottingham Forest. Det känns ju som att de måste skrapa ihop så många poäng de kan nu här för att de ska se till att hålla sig kvar utifall att då man drabbas av ännu fler poängavdrag.
Mm. Ja, det är ju frågan exakt hur många poäng det blir, om det blir så att säga. För det är ju ändå tight ner trots allt, så att det kan ju bli väldigt förödande beroende på hur många poäng det blir trots allt, och då kan varje liten poäng vara viktig ändå. Och här så är borta mot Bournemouth med, ja, så är det ju en poäng klart godkänd ändå.
Vi har fått en hel del frågor. Vi kan börja med Jeppe B som skriver: kan Frida förklara för oss vad grejen är med brittisk media och Arteta? Hon rör sig ändå där i vimlet. Ja, vad är... Vi får ändå räkna in dig i brittisk media, Frida, även om du jobbar för svenska mediehus. Vad är grejen med Arteta och media? Jag vet att han är svår att ha att göra med och inte alltid den trevligaste att intervjua och så vidare. Men är det det som gnuggar av sig?
Ja, för jag antar att frågan syftar på att media är rätt... Eller vadå? Att media inte gillar Arteta eller att de klagar på allting han gör?
Jag tror
eller...
att det kanske är vad han menar.
Ja, alltså ja, det där är nog en viktig aspekt av det hela, att Arteta är väldigt svår. Han är svår med reportrar, han är oftast rätt så dryg och arrogant, och han lyssnar inte ens på frågorna, han bara svarar. Och det har vi pratat om tidigare i podden, så det behöver jag inte gå in närmare på. Sen så när det kommer till att han klagar mycket på domarna och sånt, där har jag känt dock att varför får han så mycket skit för det? För att det gör ju det finns ju många tränare i Premier League som klagar på domarna. Det är han ju inte ensam om direkt. Och just det här att han firade så hårt också efter Trossards mål, att han sprang längs sidlinjen. Jag förstår inte heller varför han får kritik för det, för jag menar, det är klart att han blir glad ändå. Jag bara, låt honom bli det. Hade Jürgen Klopp gjort det så tror jag ingen hade klagat egentligen. Men nej, jag har inget bra svar på det, förutom att det möjligtvis kan då hänga ihop med att han inte är så välkomnande mot media. Och jag tycker faktiskt att man kan se någonting liknande nu börja hända med Postecoglou. För han är ju en sån tränare som engelsk media verkligen har lyft upp och tyckt att vilken god gubbe från Australien. Men nu när saker och ting kanske har börjat gå emot Tottenham lite då och då, så har man märkt också att Postecoglous kommentarer har blivit lite mer så här rappa. Och ja, med det då så kommer antagligen en reaktion från media också i det här att Postecoglou är kanske inte så skön som vi trodde. Sen är han duktig på att slänga in lite sådana här kommentarer på presskonferenser och sånt som lockar skratt. Och sådär. Men Arteta gör inte riktigt så. Han är mer fokuserad på sin grej. Så att, ja, möjligt att det har någonting med saken att göra.
Nej, man ser ju inte Arteta gå ut på presskonferenspodiet och säga att vi ville verkligen ha Lewis Hamilton, men det gick inte. Det var så nära.
Nej, inte riktigt hans grej.
Nej, precis, just det här då, ska han, inte han vara, eller? Det hade bara blivit liksom cringe och konstigt om man gjorde det.
Och han vill ge så lite som möjligt hela tiden till journalister, och det får man väl acceptera också. Men ibland kan jag tycka, alltså när man står och lyssnar på de här tv-intervjuerna också, och ibland hur han behandlar en del reportrar, så kan man känna att är det verkligen nödvändigt? Varför svarar du inte bara? Du kan ju ändå svara banalt utan att vara det minsta otrevlig. Där kan jag känna ibland att det hade väl inte kostat så mycket om du var lite trevlig i det fallet. Men nej, alla är olika.
Valdemars pappa skriver: vad kan få ordning på Chelsea? Är Alonso som ny tränare svaret, eller är det en ny ledning och tysta ägare? Ska vi förlika oss med Chelsea som ett mittenlag igen och tiden som topplag över?
Alonso tror jag inte tar över Chelsea riktigt. Det är inte riktigt aktuellt med tanke på andra tränarstolar som finns lediga till sommaren.
Men det där sen är det ju en trevlig trupp ändå att ta över.
Det är ju en kul trupp. Alltså, ja. Det här är ju faktiskt en kul trupp att jobba med, och det är ju, den har ju trots allt värvats ihop för över 10 miljarder, så att såklart att det finns någon form av potential och glädje att...
Det är helt sjukt att den har kostat 10 miljarder.
Alltså det är så svårt att ta fingret på egentligen. Jag tycker ju på ett sätt att de ska hålla fast i Pochettino. Varför ska de ut och börja leta tränare och börja om på ny kula ännu ett varv? Det kan jag känna.
Jag vet inte längre. Alltså jag tycker om Pochettino, och jag har ju också känt att de har varit på väg någonstans, men... jag vet inte om det här är övermäktigt även för honom. Och på tal om det här med truppen då, alltså vad jag menar är ju givetvis att det finns ju vissa guldkorn, men truppen är för stor. Och de sitter på så långa kontrakt också, spelarna. Man vet inte riktigt hur det ska sluta.
Alltså kanske inte är så dumt att bara slänga in Mourinho som någon sorts brandsläck, alltså i det här.
Alltså, det det
kanske inte är så dumt. Alltså, du har ju testat de här, alltså, projekttränarna som ska bygga det här unga materialet på sikt. Du har testat Potter, du har testat Pochettino. Det kanske är det som behövs, är bara någon som bara kommer in och bara gör kaos av alltihopa. Att sätta någon form av liksom, bygger in en vi mot dem mentalitet i det här gänget. Jag säger inte att Mourinho ska vara där på sikt, men att han får komma in, crash and burn, en sista vända.
Jag tror att,
på något sätt. Alltså,
jag tror att det här laget behöver tid framförallt, och de behöver struktur. Och jag vet inte
fall, ja, då ska ju Pochettino vara kvar då.
Jag är inte så övertygad som många andra om Pochettinos förträfflighet.
Det kan jag förstå.
Han gjorde det jättebra i Tottenham, han gjorde det jättebra i Southampton. Men det var med lägre förväntningar. Vi måste komma ihåg att det var med mycket lägre förväntningar och mycket mindre resurser.
Det är inte som att det här Chelsea-laget har skyhöga förväntningar på sig.
Fast det är en annan sak. Alltså. Det är en annan grej än att ta över ett Tottenham som ingen tyckte om. Inte ens Tottenham-supporterna tyckte om det laget som han tog över. Bygg med ungdomar som kom underifrån. Det var inte stora investeringar. Det var inte stora egon. Det var inte allt det här. Men du har fortfarande, även om du har unga spelare, ett ungt lag, så har du spelare som har värvat in för, som du säger, 10 miljarder.
Ja, men det är inte som att de har värvat stora egon, de har ju värvat massa potential.
Ja, eller har de det? Det får vi väl se. Alltså, vi ser ju spelare som inte gör jobbet just nu för det här laget. Så är det ju. Jag tycker att man kan skymta en del mentalitetsproblem hos spelarna som inte har adresserats utav tränaren.
Typ att Mudryk utmanar supportrar en mot en och satta pengar på det. Ja, typ sådana.
Alltså, det ser ju lojt ut många gånger när Chelsea spelar fotboll. Det är som att de inte gör det till 100%. Jag är inte helt övertygad om att Pochettino är bäst i världen på den uppgiften han har.
Men då är återigen...
Sen vem som är det? Jag är inte säker. Jag vet faktiskt inte.
De har ju behövt typ en Ancelotti då annars.
Nej, jag tror att de hade behövt en Jürgen Klopp liksom. Någon som kommer in och är en farsa, får alla att springa, får alla att tro på någonting, får alla att liksom med på båten.
Och vem är en sån tränarprofil också, fast med lite annan form av fotbollsfilosofi? José Mourinho. Han kommer få dem att springa. Han kommer få dem att känna det är vi mot
mycket,
dem.
Det är för mycket piska för de här 20-åringarna. Det är för mycket piska.
Det kanske
då
behövs det.
Ja, men det måste vara båda delarna.
Frida, det måste vara någon som förstår Gen Z.
Ja, men precis. Säger. Jag tror också det.
Och det tror inte ni Mourinho gör.
Nej, det gör han ju definitivt inte. Nej, men alltså jag tycker att Eddie Howe lyckades ju bra med ungefär den utmaningen i Newcastle.
Samma profil som har misslyckats där nu. Alltså, om du skulle säga Eddie Howe, det är exakt samma profil som du skulle ta in Potter eller ta in Pochettino. Jag tror att då, det är liksom, absolut, jag kan hålla med om att man ibland kanske överskattar Pochettino. Men jag tror att om du ska byta ut honom nu, då ska du inte söka samma profil.
Nej, jag vet. Det är svårt.
Det är
supersvårt. Gary O'Neill, men bara om han kommer in efter en spelad omgång eller något sånt där.
Och ta med sig Matheus Cunha och Pedro Neto också.
Så han slipper ta försäsonger och sånt, för där är han oprövad. Hörde ni, det var allt vi hann den här måndagen. Sillypodden dyker väl upp någon gång i veckan också. Jag vet inte vad vi ska prata om.
Ja, torsdag tänkte jag potentiellt i alla fall. Ja. Något ska vi väl hitta och prata om säkert. Kylian Mbappé klar för Real Madrid. De uppgifterna kommer ju helgen.
Ja, just det. Där finns ju någonting att säga.
Från franskt håll dessutom.
Ja, precis. Hörde ni, Sportbladets Premier League-podd är i alla fall tillbaka om en vecka igen. Vi hörs då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.